Det jag hade tänkt att tala om idag har som huvudrubrik det troendes gemenskap. Jag har tänkt så här att om Herren dröjer och vi får leva, som de sa för alltid, så ska jag fortsätta med några avsnitt till i den här serien. Så att vi kan säga att det är en serie som heter det troendes gemenskap. Och det vi ska tala om idag kanske är mera som en introduktion till det här. Och jag har kallat dagens avsnitt för den levande Gudens församling. Det är ju så här att vi lever i en tid som präglas av att vi ska satsa på oss själva väldigt mycket. Särskilt här i våra länder, så vi som individer ska liksom lyckas. Och vi är vår egen lyckas med, säger vi. Och reklamen talar om för oss att vi behöver satsa på oss själva. Du är värd det. You're worth it. Är det någon som känner igen det? Sån här skönhetsmedelsreklam. You're worth it. Och visst är vi alla värdefulla i Guds ögon. Men den här tanken om att vi satsar på oss själva, den håller på ibland att ta över våra liv på ett sånt sätt att vi får svårt att tänka på andra. Och att vi blir egentligen ganska ensamma när vi bara satsar på oss själva. Och Bibeln har många råd om hur man bygger starka och trygga relationer. Men de här råden har man liksom skjutit åt sidan. Nej, det viktigaste är ju friheten, säger man. Vi ska vara fria att göra som vi vill. Men jag tror att det här tänkesättet, där vi liksom satsar på vår egen framgång, det ska vi inte ta med in i trons område när det gäller vårt liv med Herren. För det funkar inte. Guds plan har alltid varit åt det andra hållet. Har ni tänkt på det? Redan i de första kapitlerna i Bibeln så talar han om ett folk. Han utväljer ett folk. Och om vi läser de 10 Guds bud, det första handlar om att vi inte ska ha några andra gudar än honom. Men sen handlar det egentligen mest om hur vi ska bete oss mot varandra. Och om vi bara liksom lever i vår egen lilla bubbla, så blir de där sakerna inte så aktuella. Men jag tror att Guds tanke är att vi ska göra saker tillsammans. Gud vill gemenskap. Och det finns ju, naturligtvis finns det en naturlig aspekt med att följa Herren. Vi måste ju välja själva att ta emot Jesus, att följa honom. Men sen, när vi börjar följa honom, så kommer vi att märka att vi gör det nog bäst tillsammans med andra. Och det är här som församlingen kommer in. Och när det står om församlingen i Bibeln, så är det ju församling eller kyrka. Det är samma ord. Så att när jag nu säger församlingen, så kan man ibland uppfatta det på ett bredare plan. Och ibland är det den lokala lilla församlingen. Vi kommer till det så småningom. Men det jag vill försöka säga idag är att gemenskapen med andra som tror på Jesus, den är otroligt viktig för oss. Och jag tycker jag vill på något vis läsa några bibelord som påminner oss kanske om de här sakerna. Ganska många av er har läst jättemycket, och internet bara svämmar över med information om hur den ena tycker och hur den andra tycker, och hur Bibeln säger och hur en tycker att Bibeln säger och hur en annan gör. Och jag låtsas inte att jag är en stor teolog som vet precis hur det ska vara. Men jag vill läsa Bibeln med er. Jag vill försöka hitta vad som står där, och så får ni kanske själva då fundera vidare och ta det som står där. De troendes gemenskap är inte liksom vilken klubb som helst. Alltså, det är inte bara en förening av folk som håller på med ungefär samma saker, tycker lite lika. Utan i Bibeln så framställs församlingen som någonting mycket, mycket mer och viktigare. I Matteus 16 säger Jesus att det är han själv som ska bygga sin församling. På den här klippan ska jag bygga min församling. Det är liksom inte ett påhitt som lärjungarna kom med, utan Jesus är med och bygger församlingen. Där måste det ju vara viktigt med församlingen om han tycker det. För att nu gå tillbaka till Guds tanke om gemenskap och sådär, så han har valt ut ett folk. Och han valde ut ett folk redan på Gamla testamentets tid. I Andra Moseboken 19 och vers 5 till och med 6 så står det: om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Alltså Israel valdes ut av Gud vid det här tillfället. Och de skulle vara ett rike av präster och ett heligt folk. Ett rike av präster uppfattar jag som att de skulle liksom hjälpa resten av världen på något vis att få kontakt med Gud. Och så skulle de vara ett heligt folk. Vet ni vad heligt är? I grunden är att de skulle vara avskilt. De skulle inte vara som alla andra nödvändigtvis. Utan de skulle skilja sig från de andra på ett positivt sätt, uppfattar jag det. Och så om vi går till Nya Testamentet i Första Petrus brev 2 och vers 9-10, så citerar Petrus den här versen som vi just läste. Lite fritt kan man tycka, men att han applicerar den på församlingen. Och så säger han: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Alltså, Gud hade valt Israel. Och under Gamla testamentets tid så räknades ju inte vi som ett folk egentligen. Men nu har vi blivit ett folk på grund av Jesus. Guds folk. I Romarbrevet 11 så står det om oss som inte är av judisk börd eller av Israels folk, men tror på Jesus. Där står det att vi ympas in som grenar på en ädelstam. Alltså vi blir en del av det där folket på grund av Jesus. Vi får vara med. Vi som inte förr var ett folk är nu därför Guds eget folk. Det är ganska stort att tänka sig att vi får höra till det folket som är utvalt av Gud för att göra något särskilt här på jorden. Gud handlar genom sitt folk. Och Paulus, aposteln Paulus, han uttrycker församlingens storhet på ett annat sätt när han skriver till Timoteus om ordningen i församlingen. Då skriver han så här: men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Har du någon gång tänkt på församlingen som sanningens pelare och grundval? Jag tycker det är jättestora ord. Alltså är det faktiskt så att församlingen är den som liksom bär upp sanningen här i vår tid, i vår kommun, i vårt land och i vår värld? Det här läste vi i Första Timoteus brev 3:15. Så den kristna gemenskapen har alltså som uppgift att förmedla och stå för det som är rätt och sant. En väldigt viktig uppgift. Och den största sanningen av alla som vi behöver komma med, det är ju sanningen om Jesus. Jesus, att han har gett sitt liv för oss. Att han är den som var sänd av Gud. Han är försoningen för våra synder. Det är han som gör att alla kan komma till Gud. Vi läser i Johannes 17:21. Där är vid det tillfälle när Jesus ska säga farväl till sina lärjungar. Han håller ett ganska långt tal till dem och så ber han för dem. Och i den här bönen så ber han: jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Nu vet vi att det har förekommit ganska mycket splittringar, ganska mycket oenighet bland Guds folk. Men när vi har den här strävan att vara tillsammans, att söka enighet i det som är rätt, då ska världen tro att Gud har sänt Jesus, står det här. Då ska världen förstå. Här finns någonting som behövs. Vi behöver Jesus. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi, trots att vi kan ha olika uppfattningar om olika saker, ändå någonstans här inne bär den här tanken att vi som tror på Jesus, vi är ett. Vi kan inte liksom ta avstånd på det sättet från de som tror på Jesus, som äger tron i sina hjärtan, som vill följa honom. Utan vi är ett. Oavsett om vi samlas just i den här kyrkan, eller om vi samlas i en annan kyrka, eller om de lär kanske lite annorlunda på vissa punkter där eller här eller någon annanstans. Men jag tror att det finns en enhet som Gud vill se bland alla som tror på honom. Och det är andens enhet. Jag ska inte predika om det ämnet. Det är ett stort ämne också. Andens enhet. Men idag så kommer jag nudda vid en massa ämnen som skulle vara intressant att göra långa serier om. Men jag kommer inte att predika om de ämnena. Så vi har sagt att församlingen är sanningens pelare och grundval. Och Bibeln lär också att församlingen är en andlig maktfaktor. I Efeserbrevet 3, vers 8-11, så säger Paulus så här: jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet var dold i Gud, allting skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Gud skulle visa sin stora vishet för alla makterna och härskarna i den himmelska världen. Genom församlingen. Så att det som händer här på jorden har på något vis återverkningar i den andliga världen. Precis som det förra jag sa om att det är sanningens pelare och grundval, så tycker jag också det här ger en väldigt, vad ska vi säga, intressant bild av församlingen. Har vi någon gång tänkt, tänker vi oss det? Lever vi i det att när jag lever i församlingen, när vi tillsammans gör det som Gud har visat oss, Så händer det någonting i andevärlden. Då får de makterna där liksom se att Jesus är stor. Han är den han är. Och här fungerar det för att människorna kommer tillsammans. Han förverkligar sina beslut. Gud förverkligar sina beslut genom församlingen på det sättet. Inför andevärlden. Så att när du och jag samlas, så är det liksom inte bara att du och jag samlas. Jesus, han sa att där två eller tre av er är samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland er. Redan där så händer det liksom någonting utöver det som vi ser när vi samlas. Och det är en väldigt intressant tanke det där att det är liksom inte bara när vi samlas så är det vi människor som finns här tillsammans. När vi nu är här så är han mitt ibland oss. Och den andliga världen liksom har sina ögon på vad som händer i församlingen. Och vi kan vinna segrar genom Jesu blod som har fått verka i våra hjärtan. Så det är lite om vad församlingen, vilken viktig sak det är. Jag tänkte att jag skulle tala lite om de första kristnas gemenskap också. Vi hinner börja lite med det. Det kommer säkert mera senare om det, om vi får fortsätta med några avsnitt till. Men den pingstdagen då anden fyllde de första lärjungarna, så då började Petrus att predika frimodigt för tusentals människor som fanns i Jerusalem. Och det märkliga var att de fick ett stygn i sitt hjärta, står det. De kände här inne att det här som Petrus säger, det är någonting som kräver, det måste vi göra något åt, det gäller oss på något vis. Men vad ska vi göra? Och så sa han till dem att låt alla döpa er i Jesu Kristi namn och så ska ni få den heliga ande som gåva. Och sen står det om de här människorna i Apostlagärningarna 2, och vers 41-47. Står: de som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vardag skaran med dem som blev frälsta. Det är ju nog så här som vi, på något vis för mig är det här så som jag vill att vår församling, våra församlingar ska vara. Vi delar livet med varandra. Där i Jerusalem så delar de till och med ägodelarna. Men vi kan läsa också att i andra församlingar senare så hade de inte exakt den typen av egendomsgemenskap. Men de ställde upp för varandra, de hjälpte varandra, de hjälpte andra kristna på andra platser. Och på det sättet så delade de på något vis någonting mer än bara det här andliga livet. Bara det, de stod inte bara av lovsjön tillsammans. De lyssnade inte bara på ordet tillsammans. Och de bad inte bara tillsammans. Utan också under vardagen så var de varandras stöd och hjälp i praktiska saker. Alltså jag tror inte att det här andliga ska vara avskilt från det praktiska. Jag tror att om vi verkligen bryr oss om varandra, om vi har Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan som det står på något ställe, då hjälper vi ju varandra. Och då hjälper vi människor som är i nöd på andra ställen. Och det står här att de faktiskt var omtyckta av hela folket. Hur ofta är församlingen omtyckt av hela folket? Ja, ibland tror jag att folk tycker om församlingen mer än de vill erkänna, faktiskt. När man börjar prata, jo, den där människan var så trevlig och sådär. Och den som hör till församlingen hjälpte mig med det. Alltså det finns en sån här, när det fungerar i församlingen så finns det någonting som folk känner att det här kanske ändå är för mig. Det här hjälper mig. Det är en positiv känsla. Och jag tror att det är naturligt, även om vi kan bli förföljda. Det finns folk som ger sig åt de onda makterna, som vill förstöra församlingens arbete, som verkligen talar illa om oss. Men ändå, kanske det är så att folket ändå ser om du är kristen, om du lever enligt Jesu befallningar eller följer honom och låter anden leda dig. Det där blev ju en lång parentes. Det hade jag inte tänkt att säga. Ja. Men de första Jesus troende i Nya testamentet, de lät alltså döpa sig, de slöt sig samman i församlingar och de delade livet med varandra. Och det stod här att i församlingen i Jerusalem var man tillsammans. Alla de troende var tillsammans. Och de fick undervisning, de hjälpte varandra och deltog i nattvarden, brödsbrytelsen, för att påminna sig om att Jesus hade dött och uppstått. Och så bad man tillsammans regelbundet. Och den synliga porten in till församlingen var då, liksom nu, dopet. För det står att de som trodde på hans ord, de som tog emot hans ord, döptes. Och så höll de sig tillsammans. Och jag tänker inte hålla en doppredikan just idag, men att jag vill ändå poängtera en sak kanske. Det är ingen slump att jag har kallat den här serien för det troendes gemenskap. Det är nämligen så att dopet i sig själv kan ju inte göra en till en del av Guds församling om man inte har tro. Och i det här Nya testamentet och i apostlagärningarna, så det här var människor som tog emot Petrus ord och så lät de döpa sig. Och det blev som en bekräftelse på att jag tror på Jesus. Jag följer Jesus. Sen händer det mycket annat i dopet som jag inte tänker gå in på. För Herren gör också saker i dopet. Den heliga ande gör saker när vi blir döpta. Men jag ville bara poängtera att den här gemenskapen bygger på tron. Och dopet är en följd av tron. Och det kan vi också se av ett kort bibelord som Jesus säger. Han sände ut lärjungarna och sa att de skulle döpa människor. Och så sa han i Markus 16:16 att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Så det finns, det är inte bara dopet, du behöver tro. Den som inte tror ska bli fördömd, säger Jesus. Det är hårda ord, men det är så Jesus säger. Och jag läser innantill, det är inte min teologiska uppfattning som kommer fram här. Men tron är det som håller samman, som är den som tror är med i Guds folk. Och så ska vi tala lite om hur man i praktiken förverkligar den här gemenskapen i den första tiden. Vi läste att de samlades i templet. Det var lite större sammankomst. Apostlarna kunde predika och berätta för flera tusen samtidigt, troligen, om den här vägen att följa Jesus. Det var effektivt på det sättet. Men man hade också samlingar i hemmen. För att det står att man bröt brödet i hemmen. Och man jublade och var glada. Och jag tror att det finns en hemlighet där också. Att jag tror det är bra med våra gemensamma samlingar. De har sin funktion och det är ett väldigt bra sätt också att när vi lovar Herren att vi är många tillsammans. Det ger en sån här styrka åt oss. Men vi behöver också den lilla gemenskapen. Paulus han kunde ju undervisa till exempel i Tyrannos lärosal i Rom. Jag vet inte hur stor den var, men eftersom det var en sal så var det väl inte allt för litet rum. Och jag tror att han hade många studerande där som ville lära sig mera om Bibelns väg. Men samma Paulus skriver att han satt med dem enskilt och ibland under tårar och vägledde dem. Så han använde hela spektret. Och jag tror att vi också ska vara beredda på det. Det visste det fint att åka till en stor konferens och höra smorda talare och sjunga lovsånger som låter ännu bättre än här i Betania när vi är så många. Men samtidigt så blir det inte mera om vi inte har en liten samling också. Och ofta behöver vi ha ännu mindre än vad vi har här i kyrkan. Vi är ganska många här redan. Det kanske inte är lätt att tala så öppet om allting. Så det behövs de här två typerna. Den stora samlingen hade man ju i början ofta i synagogan. Där de var ju judar, de första som kom till tro. Och de såg ingen skillnad på, de var ju fortfarande judar. Och jag tror att vi kommer få höra här framöver lite mer om hur de såg på sin situation. Vi ska få intressant besök här framöver. Men församlingen fortsatte i synagogan så länge det gick, så länge man fick hålla till där. Och ordet synagoga betyder ju sammankomst. Så i Jakobs brev så skriver han om deras sammankomster. Då är det i själva verket det ordet som används i er synagoga. Det är samma ord. Så att de samlades i synagogorna. Men sen när inte det gick längre så blev ju också hemmen ännu viktigare än förut. Man samlades i sina hem. Och det var väl först på 200-talet som man faktiskt byggde kyrkor. Började bygga. Och vi har många exempel från Bibeln att församlingen samlades i hemmen. I Romarbrevet 16:3 så står det att om församlingen som samlades kom samman i Priska och Aquilas hus och i Laodikea och Nymfas. Ja, Nymfas var en som hade ett hus och man samlades i hans hus. Det är ett exempel på att det där att samlas hemma var väldigt viktigt under hela Nya testamentets tid. Och jag tror det var viktigt dels därför att när det var förföljelse så kunde man inte ha stora samlingar. Och dels så kan man ju komma i funktion bättre som kristen i en liten samling. När du ska profetera första gången, kanske det är lättare om det sitter 4-5 personer och du säger, jag tror att jag har fått det här ifrån Herren. Kan ni pröva det? Om det är 3000 i templet och man ska upp på podiet och ropa, Herren har sagt. Det är inte så lätt att göra det första gången i en stor samling. Men i de här hemförsamlingarna så kunde man ta steg för steg och lära sig nya saker. Man kunde lägga händerna för första gången på en som var sjuk och han eller hon blev frisk. Det är också sånt där som känns väldigt svårt att göra i en stor samling. Så det var viktiga saker. Vi kan läsa ett ord om hur Paulus tycker att de här mindre samlingarna ska fungera. I första Korintherbrevet 14:26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Jag tycker det här är en suverän beskrivning om hur det funkar i en mindre grupp. För att om vi är 3000 så kan vi inte alla ha en psalm eller en undervisning eller en uppenbarelse. Men hemma på vardagsrumsgolvet eller var vi nu sitter, eller om vi sitter i soffan, så kan vi göra allt det här. Vi kan få uppenbarelse från Herren. Jag tror att Herren vill att du ska göra det här. Herren har sagt så här. Och så kan vi tala i tungor och så kan vi få uttydning. Och alla får liksom börja på leva i anden. På, liksom träna sig kan man väl säga. Det är lättare. Därför tycker jag att de här, om du är en sån människa som, vad ska vi säga, kan samla människor i ditt hem, då ska du göra det. Låt din hem få bli, ditt hem få bli en sån här samlingsplats för Guds församling. För det är Guds församling, det är Guds stora världsvida församling som samlas i ditt vardagsrum när ni är 2-3 stycken som ber till Herren för dagliga problem, när ni hjälper varandra med praktiska göromål, när ni gör allt det här som de första kristna gjorde. Och låt allt bli till uppbyggelse, stod det. Om de här större samlingarna som har sin funktion och de här husförsamlingarna, bönegrupperna, mansgruppen eller kvinnofrukosten eller vad det nu är, där man liksom på något vis kommer varandra lite närmare. De är väldigt viktiga och de är en del av Guds plan med församlingen, tror jag. Jag vet inte, men jag tycker att stora och små samlingar är som skalmarna i en sax. Lite grann. Har man bara den ena så klipper den inte så bra. Men har man båda så klipper den. Man kanske behöver den stora samlingen för att få den här bibelundervisningen av någon som har satt sig in i det. Men man kanske behöver den lilla samlingen för att praktisera det man har lärt sig. Om du lär dig om profetia, tungotal, att be för sjuka och göra kraftgärningar. Det kanske är lättare. Det kanske är där hemma i ditt vardagsrum du ska börja. Eller varför inte ute på gatan. Men att man är några tillsammans är en stor välsignelse. Och det var ju så med andens gåvor som vi får. Av alla de som räknas upp i första Korintherbrevet 12. De är 9 stycken. Men det är bara en av dem kanske som nu inte i första hand är till för de andras uppbyggelse. Alltså, och det är bara en del av ett särskilt typ av tungotal när man ber i sin ande outsägliga ord som man har kontakt med Gud. Det kan man kanske säga att det är för att uppbygga sig själv. Men redan när du får en uttydning på ditt tungotal så är det för någon annan i samlingen. När du profeterar så är det för någon annan i församlingen. När du lägger händerna på sjuka så måste det ju finnas någon som är sjuk där åtminstone så att du kan lägga händerna. Så att jag tror att andens liv är ganska svårt att tänka sig i, liksom ensam i sin egen lilla värld. Utan vi behöver gå tillsammans med Herren och varandra. Nu kommer jag ganska snart till slutet, hörrni ni. Hebreerbrevet 10 och 24-25 så kommer en sån här uppmaning som jag hoppas den ska eka i era sinnen när ni går härifrån. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra. Vi hörde redan om att uppmuntra varandra. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här är, tycker jag, en uppmaning som vi ofta behöver läsa för varandra. Uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Finns det någon annan ställe där man uppmuntrar varandra till kärlek och goda gärningar? Det kanske finns, men att församlingen är nog det ställe där man verkligen kan uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Så det tycker jag vi ska göra. Samlas i små och stora grupper och bry oss om varandra. Det här när det står ge akt på varandra. En del tycker att det är ett hemskt ord. Ska vi liksom ge, ska vi kolla in hur är den där nu då? Är det den typen av ge akt? Nej, jag tror att det är att vi bryr oss om varandra i själva verket. Om någon har ett problem, kanske jag är den som kan hjälpa min broder eller syster att komma rätt. Eller när det går bra för min broder eller syster, då kan jag ju ge akt på honom eller henne och kanske lära mig någonting till och med. Och framförallt inspirera till kärlek och goda gärningar. Och tacka Gud tillsammans. Det här är nog bara ett litet skrap på ytan och jag ska ta de viktigaste sakerna en sväng till. Församlingen är Guds eget folk, sa vi. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Det är församlingen som står för det som är sant och rätt. Församlingen är en andlig maktfaktor. Det händer något i den andliga världen när vi träffas, när vi är tillsammans. Och det står att de första kristna var alltid tillsammans. De delade livet med varandra. Tron och dopet är inkörsporten till församlingen. Och både större och mindre samlingar är viktiga för vårt välbefinnande som kristna. Och framförallt, vi behöver alla nödvändigt delta i det troendes gemenskap i någon form. Det är min uppmaning till oss alla. Att söka oss närmare våra trossyskon. Umgås, låt oss verkligen dela livet med varandra, för att det är Guds plan. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del av för vana, utan uppmuntra varandra. Detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Dagen och Herren kommer tillbaka. Var välsignade.